Hjärtligt välkommen till dagens gudstjänst här i Centrumkyrkan. Frans Kempe heter jag och jag jobbar som pastor här i församlingen. Och det är jättekul att ni är här. Idag kommer vi ha predikan av Lars Häggberg. Han och hans fru är här. Jobbar på Credo Fjällgård. Och även med EFS här i Falun. Det ska bli spännande att höra. Jag tänker att vi ska börja lägga den här gudstjänsten i Guds händer och be att han ska få tala till oss och vara med det som sker. Så tack Herre för att vi får vara tillsammans inför dig här idag Herre. Tack för var och en som kommit hit och be om en stund nu få möta dig i alla saker som händer här i lovsången, presentationen, i predikan, i fikat efteråt Herre. Vi lägger den här gudstjänsten i dina händer, i Jesu namn. Amen. Vi ska läsa tillsammans dagens text. Ska vi se vilket det var. Matteus 13, 47-50. Himmelriket är också som ett nät som kastnar till sjön och fångar fisk av alla dess slag. När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. Så ska det också bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från rättfärdiga och kasta den brinnande ungen. Där ska man gråta och gnissa tänder. Har ni förstått allt detta? Svarar de ja. Och sen kommer Lars att predika.
God morgon. Lars Häggberg heter jag. Men med anknytning till dagens text som har föreslagit utifrån. Är det bra? Hörs det bra? Han är nöjd där. Är det ju så att i evangelieboken för Svenska kyrkan så har ju den här söndagen namnet Domsöndagen, men rubriken är Kristi återkomst. Och jag ber en av dagens böner för denna dag. Evige Gud, som inte vill att någon människa ska gå förlorad, vägled våra hjärtan och tankar med din ande, så att vi lever efter din vilja och med din rättvisa dom för ögonen. Och sedan så får vi vara hos dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Det centrala ordet i texten ifrån Matteus evangeliet är ju rättfärdighet. Rättfärdighet. Och jag är ju präst i Svenska kyrkan och utbildad på Johanne Lunds teologiska institut. Och där fick vi ju läsa om Luthers stora omvändelse när han i Romarbrevet fann ordet om Guds rättfärdighet och Guds ande. Får vi väl ändå tänka, upplyste honom om att Guds rättfärdighet, det är inte den rättfärdighet som den dömande guden kräver. Det är den rättfärdighet som den kärleksfulla sonen ger. Den här dagen, jag tänkte att jag ska väl förstås ge er lite förkunnelse också. Men det var ju min uppgift att komma hit. Jag är mycket tacksam för förtroendet. Och vi berättar som sagt var gärna mer vid kaffet. Men vi kanske ska göra det här lite på riktigt då som sagt. Den här texten som vi hade, den vill jag gärna lämna. Det finns så många teman kring domsöndagen och kring den yttersta tiden och domen och så som man kan ägna hur mycket tid som helst åt. Men då får man lov att försöka begränsa sig. Och då har jag fastnat för texten i episteltexten från första Korintierbrevets 15 kapitel. Den tycker jag var inspirerande. att utgå ifrån idag. Så första Korintherbrevets 15 kapitel, det 22 till 28 versen. Och jag ska läsa för er. Det är alltså Paulus som skriver. Och det är ju en av många ställen där han relaterar till just detta faktum. Att en dag ska Jesus komma tillbaka, världen ska dömas och Guds rike ska fullkomnas. Så här skriver Paulus. Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft. Ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden. Ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom. Så att Gud blir allt i alla. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ni märkte när jag läste att jag gjorde lite betoningar på en del ord här. Vi finner nämligen att inte mindre än 10 gånger så står det allt, varje eller alla. Och en gång så står det också överallt. Så att den här predikan, det här är ju fantastiskt. Den här predikan kommer att handla om allt och alla överallt. Enkelt, va? Men det är viktigt att komma ihåg det. Det är inte majoriteten av Faluns invånare som sitter här i Pingstkyrkan idag. Inte ens om vi skulle samla ihop från alla kyrkorna så skulle vi vara en särskilt stor del av Faluns befolkning. Då kan man få för sig att det här som vi ägnar oss åt är någonting marginellt. Ett litet särintresse som vi har. En del spelar golf, en del går i kyrkan. Men så är det inte. Det vi gör, det är någonting som berör varje människa i alla tider och överallt. Det handlar om allt och alla överallt, som sagt. Det står om Adam i början på den här texten. Adam, det betyder ju människa eller mänsklighet. Adam i första Mosebok. Han blev utestängd från paradiset efter syndafallet. Men han skapades, älskad och önskad av Gud. Och han förblev älskad och önskad av Gud. Även när han genom sin synd och olydnad drog på sig och hela mänskligheten det som är grunden för att Jesus var tvungen att komma och frälsa världen. Han var förlorad, men han var lika fullt älskad och önskad, och han blev återfunnen, om vi nu tänker i det stora perspektivet. Genom Kristus. Förlorad och återfunnen, det är en sån där rubrik man brukar använda för berättelsen om den förlorade sonen från Lukas evangeliet 17 kapitel. Och här finns flera kopplingar till detta som jag ska återkomma. Poängen är att när Adam och hela mänskligheten går förlorad, så har Gud en frälsningsplan. Och Gud, han låter inte Adam eller mänskligheten eller du och jag själva betala det pris som inte går att undvika. Det som är döden och den eviga skilsmässan ifrån Gud. Utan han betalar själv det priset och gör på så sätt försoningen möjlig. Och då kommer den andra Adam in i bilden. För det kallas ju faktiskt Kristus, bland annat i första Korintierbrevet 15 och 45. Eller den sista Adam, den första Adam och den sista Adam. Nu var det inte det namn som Jesus själv använde om sig själv. Han gick inte omkring och sa att jag är den sista Adam. Utan han tyckte om ett annat namn som han helst använde om sig själv. Och det var människosonen. Och här kommer återigen kopplingen till berättelsen. Den som vi brukar kalla den förlorade sonen. Men det är frågan om vad de här olika gestalterna i den här berättelsen kan stå för. Jesus, han är den förlorade sonen, skulle jag vilja påstå. En tolkning av den berättelsen kan vi tänka så. Därför att han gör sig till ett med mänskligheten. Mänskligheten som är Guds förlorade son, som är den Adam som Gud aldrig har upphört att älska. Den Adam som var önskad, precis som varje människa som föds på den här jorden. Alla, ja vad är vi nu, drygt 60 000 människor. Nej, på min tid var vi någonting på 50 här i Falun. Jag tror vi är mer nu. Alla är älskade och önskade av Gud. Varje barn som föds är önskat av Gud. Och upphör inte att vara det för att man kanske inte aktivt tar avstånd ifrån kristen tro eller så som vi ser runt om i världen idag när tron hånas och förminskas och på alla sätt och så. Utan man kanske aldrig riktigt har fått någon riktig förståelse för det. Man har aldrig fått möta kanske Jesus på ett sätt som har gjort att det har känt som att det har varit angeläget. Så som det dessvärre var för mig de första 20 åren i mitt liv. Jag fann aldrig någon större anledning till varför man skulle ägna det där någon större tanke. Men Jesus, han gör sig då till den sista Adam. Den som får vara en representant för hela mänskligheten. Och han går försoningens väg tillbaka till fadern. Ni vet i berättelsen att sonen, han är ju där i långt borta i främmande land. Det är ju här man ska... när jag var präst i Malung, då hade jag en kyrkvaktmästare som gav poäng för... Man fick ett antal såna här... psalmböcker om man gjorde en bra predikan. En bra predikan, den skulle vara kort, högst 7 minuter. Här har jag kollat på en hemsida. Och då, först blev jag lite chockad för det verkar som kvinnorna fick predika i en timme medan männen fick hålla sig till 20 minuter. Men sen såg jag att det var visst en hel gudstjänst att vara en timme, men någonting runt 20 sådär. Och det brukar vara i EFS också, så att det funkar bra för mig. 7 minuter har jag jättesvårt att hålla mig till, kan jag säga. Men då fick man mycket poäng. Och dessutom så skulle man ha en vits med. Man skulle säga något roligt i predikan. Så då ska jag klara av den biten för att då är den här frågan. Varför var den förlorade sonen Bibelns sämsta skidåkare? Jo, han åt upp skidorna och vallade svinen. Då har vi klarat av den biten. Men Jesus, han gör sig till ett med mänskligheten. Och när vi i berättelsen, när sonen kommer till sig själv som det bokstavligt betyder, orden som står i den berättelsen om hur han kommer till besinning och bestämmer sig för att gå tillbaka till fadern. Fast han vet att han inte förtjänar någonting. Han har förverkat sin fas. Han förväntar sig inte att bli bemött med kärlek. Han tänker, kanske kan jag bara få arbeta som en av min fars tjänare. De har i alla fall mat på bordet och har tak över huvudet. Men precis som Adam som var älskad och önskad och det förlorade han aldrig, så var den förlorade sonen, han var i faderns hjärta alltid lika älskad och lika önskad. Och varje människa på denna jord som föds är önskad och älskad av Gud. Och det kan vi aldrig ta ifrån Gud, vad vi än gör med våra liv. Och Jesus, han går vägen tillbaka till Fadern. Han går försoningens väg. Och han bjuder oss att i honom, att vara en del av honom. Och på det sättet så får vi också gå försoningens väg och komma tillbaka till Fadern. Han gör allt. Nu är vi där med allt och alla igen. Jesus gör allt. Vi gör ingenting. Han lider allt på korset. Vi lider ingenting i jämförelse med detta. Han gör till och med valet åt oss. Tänk på Getsemane. Där han ber och han gråter och blod kommer i hans panna av ångest. Sann och verklig ångest. Men han gör valet. Ske din vilja, inte min, säger han. Och han väljer att gå inte bara försoningens väg utan smärtans väg, som det innebär att gå vägen till korset och låta sig korsfästas för mänsklighetens skull. Det valet gör han för oss. Så vi behöver inte ens göra valet själva på ett sätt. Men det val vi måste göra, det är att välja honom förstås. Att välja honom. Allt och alla och överallt. Allt, det heter panto på grekiska. Och i Uppenbarelseboken 1 och 8 så står det om allhärskaren. Jesus säger, jag är A och O, begynnelsen och änden. Den som var och den som är och den som kommer. Allhärskaren. På grekiska heter det pantokrator. Pantokrator. Den hebreiska motsvarigheten är El Shaddai. Det finns en del såna här lovsånger där man sjunger om El Shaddai. Men pantokrator, det var ett väldigt starkt begrepp i urkyrkan. När vi tänker på ett krucifix, då tänker vi på ett kors och där Jesus är korsfäst. Och under medeltiden så tävlade konstnärerna som gjorde de här krucifixen om att framställa Jesus så fruktansvärt lidande som det bara gick. Han blev mer och mer förvriden och hans kropp var utmärglad och man såg blodet och man såg smärtan och allt. Men i urkyrkan, de första århundradena, då avbildades Kristus på korset. Med blicken mot människorna, öppna händer. Visserligen med såren, men törnekronan var utbott mot en guldkrona och en kungamantel var över hans axlar. Det var den uppståndne allhärskaren, pantokratorn. Det var den Jesus som man tillbad. Och båda de här bilderna av Jesus och båda bilderna av korset är förstås lika sanna. Men ibland behöver vi påminna oss om de här olika sidorna hos Jesus. Han är den lidande tjänaren. Han är människosonen som går smärtornas och lidandets väg för vår skull. Som låter sig korsfästas. Som bär all smärta. Det är bra för oss att veta det. När vi själva drabbas av smärta. När vi själva nästan tappar tron i synen. Eller när vi ser vilka fruktansvärda saker som människor utsätter varandra för. Hur barn och människor mördas och slaktas. Och hur vidrigt människor kan bete sig. Hur kan då det finnas en god Gud? Hur kan Gud bara sitta där i sin himmel? Alla de här frågorna som är relevanta. Men som för oss som litar på Jesus, så vet vi att det finns ingen smärta som är främmande för Jesus. Han har lidit det värsta av allt, därför att han också som den enda som fullt ut kunde förstå vidden av det hela har lidit den totala skilsmässan ifrån fadern. När han ropar på korset, min Gud, varför har du övergivit mig? Så är det inte en anklagelse mot Gud, utan det är ett uttryck för den här smärtan att uppleva den eviga dödens smärta. Men Gud räddade honom. Gud lät honom uppstå på samma sätt som han ska låta dig och mig uppstå. Pantokrator, den segrande. Det är den som jag tycker att vi ska ha med oss på den här dagen. Då vi talar om universums och jordens och mänsklighetens domedag. Där det stora avgörandet ska ske. Där ont ska skiljas från gott. Där liv ska skiljas från död. Där på ett sätt andligt ska skiljas från förgängligt, om vi uttrycker oss så. Men inte på det sättet att allt det som vi har här omkring oss ska för evigt brinna upp i eld. Utan det är ondskan, det är döden och det är synden som ska brinna upp i eld. Men allt det goda som Gud har skapat, allt det goda som människor gör, det ska fullkomnas, det ska återfinnas, precis som den förlorade sonen. Och det ska återupprättas, det som Gud en gång hade avsett. Och mitt i allt detta så står inte en hård och dömande och vredgad Gud. Utan där står Pantokrator, allhärskaren Jesus. Som har ett leende på sina läppar. Därför att när Gud blir allt, överallt. Då är det Guds egenskaper som kommer att genomsyra allt. Om vi nu tänker oss så som det står i slutet på den här texten. När Jesus inte underkastar sig Gud. För Gud, vår Gud är inte en Gud som kräver underkastelse. Men han erbjuder oss att underordna oss. Underkastelse är ett uttryck för makt. Underordning är ett uttryck för kärlek. Det jag väljer att underordna mig. Mina medmänniskors behov. Men också min Guds gudomlighet och storhet. Jag är jag. Och Gud är Gud. Och det är på sin plats att jag underordnar mig. Och på samma sätt så är det inte så att Gud tvingar Jesus till någon slags, alltså fadern tvingar inte sonen till underkastelse, utan sonen lägger allting under sig och sen bär han allt som en gåva till fadern och underordnar sig i den ordning som gudomen på ett naturligt sätt har. När allt är underordnat fadern och Jesus står där som pantokrator och Guds ande genomströmmar och genomsyrar allt, vad är det då som kännetecknar världen efter domen? Om vi nu får säga så. Nämn, tänk efter en stund. Tänk tre egenskaper som Gud har som kännetecknar honom mer än allting annat. Tänk efter tre egenskaper. Okej. Får jag förslag på en egenskap?
Helighet.
Okej. Någon mer egenskap? Kärlek. Någon mer egenskap? Kraft. En kraft som bär. En kraft som befriar. En kraft som frälser. Någon mer? Och vi sitter och syr. Ja. Glädje. Och jag tänkte på ljus. Och jag tänkte på liv. Det är svårt att begränsa sig till tre. Men tänk, när vi bekänner oss till detta på denna dag där vi firar världens återfödelse på domens dag. När Gud till slut är allt och allt överallt, pantokrator, allhärskaren, då är det ljus, kärlek, liv, glädje, kraft och helighet. Allt annat får falla. Låt oss be. Tack Jesus för att du med din ande vill undervisa oss och lära oss. Vi ska inte vara rädda. Men vi ska veta att allt vilar i Faderns händer. Men du Jesus har visat oss försoningens väg, smärtans väg. Du har burit våra bördor, du har till och med gjort valet för vår skull att gå den här vägen. Så att synden och döden och ondskan, mörkret är dömt till förgängelse. Och när vi ser det omkring oss här och nu så får vi inte drabbas av missmod. Utan vi får lyfta blicken och se till dig. Du som är pantokrator. Den som i slutändan ska stå där med allt och ha besegrat alla makter och alla krafter och allt jordiskt och mänskligt. Men inte på det sättet att slutet är mörker och eld och lidande och vad var det stod att vi skulle gnissla tänder, gråta och skära tänder. Nej, det vi ska minnas, det vi ska ha med oss Jesus, det är du som pantokrator. Dina öppna ögon, dina vänliga leende läppar, där ljus och kärlek och liv och kraft, glädje, det är det som du har vunnit åt oss. Och det är det som vi får gå in i. Tack för denna dag som påminner oss om att din värld som du har skapat, den må ha lämnat dig, gått bort, men den har aldrig upphört att vara älskad och önskad av dig. Och du har vunnit den åter genom din son Jesus Kristus och hans blod på korset. Och en dag så ska vi få möta honom. Och förbarma dig över oss. Förbarma dig över oss. Hjälp oss med din ande att aldrig släppa taget om honom. Vad vi än drabbas av, ondska och lidande eller andra människors hat eller förminskande av vår tro, att de hånar och på olika sätt får oss att känna oss små och obetydliga, så vet vi, och vi ska hålla fast vid det, att det som vi tror och det som vi håller fast vid, det är det som gäller allt och alla, överallt och för evigt. Pantokrator, allhärskaren, Jesus vår Herre, förbarma dig över oss. Amen. Tack.
Tack så mycket, Lars. Vi kommer gå in i en liten stund av nattvard. Du får också få tänka och fira den här, prata om att Jesus har vunnit. Tack Gud för att vi får vara samlas här tillsammans som bröder och systrar. Vi får påminnas än en gång vad du gjort för oss, är det. Att du offrade själv för oss, för våran skull. Och att genom dig så finns det frihet, det finns hopp, det finns kärlek. När Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, bröt det, tackade Gud, sa: det här är min kropp som offras åt er. Gör detta till minne av mig. På samma sak tog han bägaren efter måltiden och sa: det här är det nya förbundet genom mitt blod. Varje gång ni dricker av det så minns ni mig. Så varje gång vi äter och dricker så påminner vi oss om Jesu död och uppståndelse tills dess han kommer åter. Låt oss få göra det här även idag. Vi ber. Tack Gud för ditt blod, Herre. Tack för att du offrade dig själv för våran skull, Herre. Så att vi skulle kunna få ett hopp, ett evigt liv tillsammans med dig, Herre. Ett hopp om ett liv efter vi dör, Herre. Tack för din enorma kärlek, Herre, som är gränslösare. Att du tog smärtorna på dig för vår skull, Herre. Men också som står att du öppnar armar och väntar på oss. Finns där för oss. Hjälp oss på det här när vi är här på jorden, Herre. Med kraft och styrka, Herre. Men nu också att vi har ett hopp om ett framtid tillsammans med dig. Ett evigt liv med dig. Tack, Herre, för ditt blod. Vi kommer göra så att vi har två stationer. Så man får där vi har särkalk och vi har bröd. Kom, det är förberett. som har sagt, det är dags för kaffe. Tack för att ni kom och fortsatt gemenskapen. Och kanske kommer också Lars kunna berätta lite om credo vid fikat också, om man skulle vilja det.